Ja, det är så härligt här nu, så att det var väl dagens predikan det här. Eller orkar ni med mera? Ja, hörni. Jag har en hel hög med svärd med mig, ser ni här. Så, kom inte hit och skär er. De är tvegade allihop. Ja, men jag tänkte ta er med på en liten vandring idag här och fortsätta det här på den här underbara tråden här idag nu. Och där du vittnar om här att stå fast för det rättfärdiga. Som jag också kommer in på snart då. Och ni ser att jag har tagit med min stora bibel också idag här. Och så sitt och håll till godo en liten stund till här, ska vi bara vara inför Jesus här. Det här är alltså några biblar. Det finns ju mängder av biblar. I bokhyllan hemma hos oss finns det ju massor av biblar. Det har du säkert hos dig också. En hel drös med biblar. Det är ju bra i och för sig, för det är ju faktiskt världens mest lästa bok, Bibeln. Och den är på olika språk, översatt i massor av olika språk. Den fortsätter att översättas till olika språk. Den här är ju på engelska. Heter det Holy Bible, den heliga Bibeln. Den här är på tyska, heter det Heilige Schrift, den heliga skriften. Heilige Schrift. Massor av olika språk. Den här är ganska gammal, den här Bibeln. Den är från början på 1900-talet faktiskt. Men den är inte äldst. Utan den äldsta Bibeln på svenska är från 1541. Gustav Vasa, kungen vet ni, som tyckte nu ska alla kunna läsa Bibeln på sitt språk, eller på svenska då förstås. Den är fin på sidan, den här Bibeln, så här, va? En fin Bibel, fast den är inte alls så äldst, den ser gammal ut. Här finns ett ord som alla barn älskar, brukar jag säga. Gissa vilket ord det är.
Jesus.
Ja, det kan man ju, det är ju fantastiskt fromt och härligt svar. Det är Jesus förstås, men det andra ordet är skola. Det är gammal svenska. Skola, i skola står här. Ja, men det läser vi inte nu för tiden, utan läser vi ska. Men det som är bra, man frågar i skolan så här, vad som är skillnad på Bibeln och Kalanka till exempel, och säger man att Kalanka är lättare att läsa, säger man. Men faktum är att Bibeln finns ju också på serie, med seriebibel till exempel så här. Så det finns massor olika varianter som man kan ge olika åldrar. Barnbibeln och vuxenbibeln förstås. Och så har vi alla de här moderna som kommer med olika sportbibeln till exempel. Eller fotbollsbibeln och hojbibeln och skepp och hoj. Nej, det är för motorcyklar, ja. Hojbibeln. Alla möjliga. Men det är bibeln som är översatt på olika sätt. Det är samma översättning, men vittnesbörd är de för att vi ska nå ut. Det här är ju jättebra att ge till den som är fotbollsintresserad då, för olika vittnesbörd i början och slutet av fotbollsspelare som läser Bibeln. Kända och inte kända. Jag är ju inte med här, så det är ju... Men andra är med här som läser Bibeln. Jättebra. Förut när man gjorde mål, vet ni, då slet man ut tröjan så här. Och så stod det under en annan tröja. Jesus är sanningen, stod det. Men det får man inte göra längre. För det är ju... får ju inte ha budskapet när man... ser på fotbollsplan sådär. Men man kan ändå peka upp på himlen om man gör på. Ja, det här är ju faktiskt sportbibeln. Här finns till och med en ganska känd person. Det är han som heter Thomas Ravioli, som han sa. Han som var hungrig. Men det var inte han, utan den här tjejen här är med i den här bibeln. Och det är ju självaste Malin heter hon. Dottern till henne där borta, våran syster. Syster Malin. Hon har spelat innebandy och är med i sportbibeln här. Så det är olika personer. Men så har vi olika bibelöversättningar. Bibel 2000, statliga. Men så har vi folkbibeln också, som vi nog kanske älskar mest här. För den ligger väldigt nära hjärtat i den översättningen. Så är det med det. Så bibeln är alltid i centrum när vi samlas här. Och... jag brukar säga, känner man i skolan, att det står faktiskt till mig i Bibeln varför jag leder från skolan. Jo, det är påsk. Och det är jul. Står de. Det står det i Bibeln. Så Bibeln är väldigt aktuell. Det är ganska mycket författare som har skrivit Bibeln. Ett 40-tal brukar man säga. Men så är det ändå som en röd tråd genom alltihopa. Under en tidslängd av ungefär 1500 år som allt har skrivits. Men det, och så är det bara. Vilket var Bibelns första ord nu igen? Ia. Och det sista var? Alla, ja. I alla. Det är så otroligt. Ja, lärobok. Och fyllt med Guds ande den här boken att läsa. Förra gången så sa vi. Visade jag två stycken rörelser för er här. Ja, så ni fick ett gymnastik. Och här framme är en bild på början i Bibeln. Vi sa att Gud hade en plan, en tanke med alltihopa. En plan. Precis som Charles Ingvar i Jönssonligan, va? Fast Gud hade en mycket större plan. Charles Ingvar skulle spränga kassaskåp. Men Gud, han hade en plan. En fantastisk tanke. Där hans helhet och fullkomlighet och evighet skulle finnas. Och han skulle vara Herre. Och han skapade två människor som skulle komplettera varandra. Adam betyder människa och Eva betyder leva. De skulle leva tillsammans, Adam och Eva, och hjälpa varandra och stötta varandra i livet. Men så vet vi om att tyvärr så var det så eländigt att synden kom in, ormen kom in och förledde Adam och Eva och ifrågasatte Guds tanke. Har väl Gud sagt? Och ni ser ormen smyger där i kanten på den bilden också. Vad har Gud sagt? Och så kom det in synd i världen. Synd som betyder skilsmässa från Gud egentligen. Avskildhet från Gud. Det har varit en spricka mellan Gud och människorna på en gång. Och det vill ju inte Gud. Han vill inte ha det så. Men det vart så i alla fall. Den här sprickan. Och vi läser ju ganska snabbt. Jag kanske sa det sist också. Vi läser ganska i början här hur... Då Adam och Eva får sönerna Kain och Abel. Står det första Moseboken kapitel 4. Och vad händer egentligen? Vi kan ju citera en del också, inte läsa allting. Men 4 och 3 och framåt står det så här. Första Moseboken, första boken i Bibeln. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva det förstförra i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att du gör det som är gott, ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Kain talar med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Alltså in i världen kom det här på en gång då. Avundsjuka, mord och egoism. Tre stycken saker som bara... Vi skriker av det samma idag också i våran värld. Avundsjuka, mord och egoism. Det är så. Ska jag ta hand om min bror? Ska jag? Varför ska jag? Alltså har vi igen nu då. Skapelsen först och så kommer syndafallet sen. Sen har vi två stycken rörelser som vi gjorde sist. Och det var bara så här. Skapelsen och så syndafall rakt ner så där. Skapelsen och syndafall. Om ni orkar stå upp så får ni göra det en snabbis och sen får ni sätta ner igen sen. Så vi går vidare. Jag säger så här idag att jag vet inte hur långt vi kommer idag. Jag ser när ni somnar så bryter jag bara. Okej, två rörelser så här. Skapelsen, syndafall. En gång till. Skapelsen och syndafall. Bra, varsågod och sitt ner. Varsågod och sitt ner. Det blev alltså så hemskt på jorden i och med syndafallet. Kapitel 6 i första Moseboken. kapitel 6 ska vi se här. I första Moseboken. Men Gud som hade skapat allt så fantastiskt fint. Och så vart det så fel. Kapitel 6 och vers 5 och framåt står det så här i första Moseboken. Och Herren såg att människornas ondska var så stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrar Herren att han har gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Vi kan stanna en sekund. Jag ångrar att jag har gjort dem. Alltså Gud som hade en sån fantastisk plan med det alltihopa. Men det står att människorna var onda allt igenom. Så fruktansvärt mycket ondska och synd och elakhet fanns det på jorden. Så Gud i himlen, han blev bedrövad helt enkelt. Kan ni tänka er Gud som han njöt av sin skapelse först. Han gjorde give me five i himlen. Bara woo, varenda dag, kolla. Det var jätteunderbart. Och så kommer synden. Det säger mig vilken fruktansvärd förförisk makt synden är. Som kan förvränga människornas förstånd och tankar. Och lägga in onda tankar. En människa som är skapt till Guds avbild. En värld som är skapt. Det är bara godhet och renhet ska finnas. Där kommer det här in. Och så förstörs det. Och Gud blir bedrövad. Han ångrar att han har skapat alltihopa. Det står till och med, jag tror i Bibeln 2000, som säger att han ångrar sig bittert till och med Gud. Vilket uttryck. Att han hade gjort allt så, som var så fint från början. Men, så kommer ett men här. Vad stod det i vers 9 för någonting? 8 är det. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon, står det. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och så kommer vers 9. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Varför det för? Det kommer nästa vers. Eller mening. Han vandrade med Gud. Alltså Noa. Här räknas det upp hur eländigt det blev med syndafallet. Det var förskräckligt. Han ångrar sig Gud. Och, åh vad hemskt det var. Fruktansvärt. Men står det sen. Så kommer en rättfärdig man. Som heter Noa. Som vandrade med Gud. Och det är min fråga här alltså. Går det att leva rättfärdigt i en ond tid? Gör det. Som du här nu säger. Det var en prövning här, va? Du sållades. Det går att leva rättfärdigt i en ond tid. Jag ska läsa i Efesierbrevet också kapitel 4. Tillsammans med. Hoppa till Nya Testamentet. Nya Testamentet. Jag råder att läsa Efesierbrevet om och om och om igen. Alla breven egentligen. Men Efesierbrevet 4 är ju så starkt. För det står det nya livet i Kristus som överskrift. Från vers 17 och framåt. Hittar ni där Efesierbrevet 4 och 17. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är onda. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus som han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragarna sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har klätt i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Och så fortsätter det sen. Se noga till hur ni lever, står det som överskrift. Vers 30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Man kan läsa varenda ord i det här brevet om igen och se. Och lär, andas in. Och så kommer det i vers 11 i kapitel 5 sen, att ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras i ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover. Stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig.
Amen.
Amen, bra. Alltså, lev nära Jesus. Vi kan bli bevarade i den här världen om vi lever nära Jesus. Noa gjorde i allt som Herren befallt honom, står det i första Moseboken. Och vad fick han för befallning egentligen idag? Kapitel 7. Vi går tillbaka till första Moseboken. Kapitel 7 nu. Den är Mose. Kapitel 7 här. Och vers 5. Ja, vi kan läsa 4 och framåt där då. Kapitel 7, första Moseboken. Floden kommer, står det som överskrift. Vad fick han för befallning egentligen? Ty om 7 dagar ska jag låta det regna på jorden. I 40 dagar och 40 nätter. Och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Och Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. Noa var 600 år. När floden kom med sitt vatten över jorden. Det var ingen liten ungtupp precis det här. Det var nog lite ringrost i lederna kanske. Efter att byggt en stor ark också som Gud har sagt. Men floden skulle komma. Och det gör den också. Om man vill läsa ännu noga och se, så gav Gud alltså ritningen till floden. Exakt varenda. Hur lång den skulle vara, hur bred den skulle vara, hur hög den skulle vara. Gud gav ritningen till Noa. Och han tar hjälp med sina söner Sem, Ham och Jafet. Vem sa fel en gång? Han skulle berätta vad sönerna hette till Noa. Så sa han fel. Han sa, på tal om vatten, sa han, vad heter de? Jafet, Sam, Hem, sa han. Nej, det var Sem, Ham och Jafet, sa han. Ja, det var så mycket vatten så han på drunta sina tankar där. Bygg en ark, ska han göra. För floden skulle komma. Och vet ni att han gjorde ju alltså det. Tänker alltså, han har inte ens gått i träslöjden i skolan. Hur kan han få tag i hammare och spik, eller var det bara rep, eller vad tror ni han byggde med? 150 meter lång skulle han vara den där. 3 våningar. Så hej, vilket bygge. Nästan lika lång som en Stena Line-båt. Färja, nästan lika lång. Han tar hjälp av sönerna och de byggde. Tror ni att folk stod jämt och hejade på? Yeah, yeah, yeah. De gapskratt åt Noa. Du är inte klok, du är med huvudet, Noa. Bygga båt på torra land i Kajnäs, sen söndagsskålen berättar sig. Lägg av, Noa. Sluta och bygg på den dumma arken. Det skäm ju ut det fullständigt. Men Noa var rättfärdig i allt och gjorde som Gud hade sagt. I allt. Men det är ju riktigt hemskt att han skulle bygga en ark. För det skulle komma en flod. En syndaflod över jorden. Och dränka hela jorden. Och till sist så vart ju arken klar då. Och då är det ju så att Bibeln säger att floden kom. Och det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Men hur många var inne i arken egentligen? Det var 8 stycken. För de andra skrattade ju åt Noa. Men 8 stycken gick in i arken. Och Gud stängde dörren, står det. Regnet kommer. Jag tror det kom underifrån också. Det vällde fram ur vattenkällorna. Allt drängs. Allt drängs. Det här låter ju som en saga för många, va? Hur kan man bevisa det här egentligen? Ja, jag har hört i alla fall att man har hittat någonting på någon glaciär uppe på berget Ararat. Där bergets arken stannar sen. Så har jag till och med hört att man har sett avlagringar högt upp på bergstopparna så här. Och att det måste ha stått högt med vatten någon gång i tiden så här. Man kan inte förstå riktigt hur, men kanske det handlar om Noas syndaflod. Det här är ju fruktansvärt tragiskt. Hur en Gud som har skapat allt fantastiskt ångrar sig och dränker hel jord. Men synden var så eländig alltså. Allt drängs. Men så vet ni berättelsen att efter ett tag så sjunker det undan igen. Sjunker undan igen vattnet. Och sen får de gå ut från arken igen, Noa och hans söner med fruar, 8 personer. Och så får de börja om igen på jorden. Och där har vi kapitel 9, vers 1. Hur Gud sluter ett förbund med Noa igen. Och då står det så här: Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Här har vi det igen. Ifrån skapelsens början. Hur Gud skapar människorna, djuren och alltihopa. Vad sa han då? Var fruktsam och föröka er och uppfyll jorden. Här kommer det igen. Nu får han börja om igen, Noa. Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Gud välsignar alltså människorna här. Och nu skulle de börja om. Gud satte en regnbåge på himlen som ett löftesregnbåge. Ja. Att han skulle skydda människorna framöver nu. I framtiden. Arken för mig. Den här söndagsskolberättelsen egentligen. Noas ark. Den kallas ju för räddningsarken också. Det är en bild på våran räddning. Som vi har i Jesus. Gamla Nya Testamentet hör ihop. Det har sagt förut. Det är alltid så att det hör ihop. Här har vi en bild på arken här. Den stannar ju på berget Ararat som sagt. I Turkiet säger Bibeln. På bergets topp. Det är 5000 meters höjd. Det är ganska högt, var nog kallt där uppe. När de skulle kliva ner. Men de gjorde det i alla fall. Jag skulle vilja att man har sett det egentligen. Två av varje ljusår skulle vara ju med i arken också. Vilket liv det var när de kom ut därifrån. Kakalorum. Och två kaniner var det 25 helt plötsligt. För de vet, det blir ju fort när de... Ta bara en månad. Eller vad gör det? Ja. Men vilket liv då? Men det var liv som kom ut från arken. För nu ville Gud börja om igen. Arken, alltså räddningen. Räddningsarken. Men vet ni att jag säger igen nu att den som säger att bara Gamla testamentet är rätt eller bara nya är rätt kan inte säga så, utan det hör ihop. För vad säger Jesus själv då i Matteus 24? Matteus 24 och vers 37. Det står om människosonens ankomst här. Och då står det så här: ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens ankomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte dem bort dem alla. Så ska det vara vid människosonens ankomst. Vers 42. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det är alltså klassiskt uttryck nästan här. Men ty som det var i Noas dagar. Så ska det vara i människosonens ankomst. Och hur var det i Noas dagar igen då? Det var fruktansvärt. Mycket synd va? Det var så hemskt att Gud vände bort blicken. Hur är det idag i vårt land, i vår värld idag? Jordbävningar, ja, det stämmer. Det är mycket synd också idag i vår värld. Man undrar om den bredden är fylld också, som nu på Noas dagar. Men Bibeln säger att vi är riktigt nära när han ska komma tillbaka. som det var i Noas dagar. Så man säger alltså så här i bibeläventyret, skapas en syndafall och så kommer syndafloden. Men då stiger vattnet upp så här istället för ner så där. Alltså. Skapas en syndafall och så syndaflod gör man så med händerna rakt upp. Ska vi pröva på snart. Men trots att nu Gud börjar om med människorna han välsignade Noah och hans familj där de fick offrat djur, så startade de om igen, nystart. Så var det ändå så att ondskan hade fått plats i människosläktet, säger Bibeln. För människorna, de var fortfarande egoister och malliga och högmodiga. Och vi kan bara ta en liten kort passus där som ingår i Bibeln. Ni ser en bild här. Hur människorna hade glömt bort att Gud var störst. I och för sig samarbetar de ju människorna här, men de har glömt bort att Gud var störst här. Så det fanns ändå kvar egoism och mallighet och högmod i människosläktet. Så i första Moseboken 11 så står det alltså att människorna sa till varandra, vi ska slå tegel. Vi ska bygga ett torn som räcker ända upp i himlen. Ända upp i himlen ska räcka. Ska vi titta på det? Orkar ni? 1 Mos 11. Första Mosebok 11. Vi ser hur långt det kommer idag. Första Mosebok 11 och vers 4. Och de sa, kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Men då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutat sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem härifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren förbistrade där hela jordens språk. Och därefter spred han ut dem över hela jorden. Babel betyder förvirring eller förbistring. Helt enkelt. Det finns många tolkningar av den här texten om Babels torn. En del tycker, wow, att du kunde samarbeta så bra och bygga torn. Men det handlar alltså om att människan blev högmodiga mot Gud. Och så Gud spred ut dem istället. Det kallas för språkförbistringens dag det här. När de byggde tornet, Babels torn, språkförbistringens dag. Vi har inte den kanalen på tv kvar längre, men det hade vi förut. Vad heter det igen? Sån där forskningar, de kollar på olika saker. Forskar, även i bibliska grejer forskar de. De var inte frälsta eller troende de som forskar, men de forskar i bibliska i historierna och så här. Och rätt vad hennes tv stod på hemma så bara, va? Så vände jag blicken och sa, vad säger han? Och då säger de så här, man tror sig ha hittat bottenplattan där Babels torn stod. Säger de, va? Sa jag. Det är de, många tror det är sagor. För jag läste just på datorn och kollade vad det stod om Babels torn innan här. Och då står det, ja det är en myt om Babels torn står det. Det ska vara en myt i det. Men nu står det stå i Bibeln, då tror jag att det är sant. Och man har hittat bottenplattan på Babels torn. Där kan ha stått. Det är ganska intressant tycker jag hur världens forskare kommer på det. Men Gud stoppar människorna. Det onda fanns kvar i människosläktet fortfarande. Ni får inte bygga det där höga tornet. För jag är störst. Sa Gud. Kom ihåg det. Min Gud är så stor, så stark och så mäktig. Det finns inget som han inte kan. Okej. Okay. Sen fortsätter historien genom Noas släkt. Och Noas söner. Och det står om Sem av sönerna. Sem, Ham och Jafet. Alltså Sem. Han blir. Han är förfader alltså till en som heter Tera. Tera. Undrar en Tera var pappa åt det då? Första Mosebok 11. Och vers 26. Vem är Tera pappa till? Första Mosebok 11, 26. När Tera var 70 år blev han far till Abram, står det här. Senare Abraham. Abram. Alltså Tera hette pappan till Abram. Vet ni, när man har bibeläventyr i skolan så står det på böckerna de får barna en sån här zigzag här. Och ett frågetecken. Alltså tiden som är nu innan här med skapelsen, syndafall, syndaflod och Babels torn och här. Fram dit så är man ganska osäker på exakt att säga när det hände. Det kan ju de som forskar i Bibeln kanske slå fast på att ungefär så där. Men jag går inte in på det, för jag kan inte det. Utan det viktiga för mig är bara att Gud gjorde det här. Att det hände. Gud skapade. Gud skapade. Gud gjorde det här och det här hände. Men däremot, när man kommer fram till den här personen som heter Abraham. Eller Abram, som det står i början då, att han hette. Så är de flesta faktiskt ganska överens om att Abraham levde för ungefär 4000 år sedan. 4000 år sedan. Och här förstår ni, om vi orkar i den snutten också, det också. Så är det så här att här är det ytterligare en nystart för Gud nu. Vi har skapelsen, vi har Noa och nu har vi första Mosebok kapitel 12. Ytterligare en nystart i Guds plan. För här är det så fantastiskt att Gud kommer med en kallelse igen till en person. Och han kommer med en kallelse till den personen som heter Abraham. Guds kallelse till Abraham var alltså ifrån första Mose kapitel 12. Där börjar egentligen judarnas historia, kan man säga. Gå ut ur ditt land och gå till ett annat land. Gud gav Abraham och hans släkt en present. Och det var till ett land, faktiskt, säger Bibeln. Jag ska visa dig vart du ska gå någonstans, sa Gud till Abraham. Vi kan titta på kapitel 12 i första Moseboken. Jag ska snart låta er hoppa upp, förstår ni, så ni inte somnar. Så Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och Abraham begav sig iväg, för Herren hade ju sagt till honom det. Som Herren hade sagt till honom. Abraham begav sig iväg. Här har vi alltså en oerhörda poängen faktiskt med att se vad är Israel för någonting. Jo, det är trots deras fel och brister och misstag som de gör, som alla andra gör, så är de Guds folk. Det är bara faktum att Gud har faktiskt välsignat det landet väldigt mycket. Läs de här böckerna, Exodus, Genesis, om Gud, hur Israels land kommer till, hur man uttågar eller bygger upp det landet. Genom alla krig som har varit, hur Guds hand bara har stoppat fienden faktiskt. Det kommer väldigt mycket produkter från det landet. Det är mat, det är frukt, det är jaffa, apelsiner, det är cocktailtomater, det är dadlar, det är charonfrukter, det är djupfryst mat, det är hudvård, hygien, IT-produkter. Hushållsprodukter, skor, väskor, strumpor, plånböcker, kameraväskor och plastprodukter, export av blommor och jordbruksprodukter. Det är ett turistland, det är 3 miljoner besökare per år i Israel. Och den som vill bojkotta israelitiska varor bör kasta bort sina datorer och aldrig mer använda mobiltelefonerna. För det är så mycket komponenter som Israel gör. Och det märkliga är att av 840 utdelade Nobelpris så har 20% tillfallit judar. Och 10 stycken Nobelpris har gått till israeliska medborgare under 63 år. Och under 2000-talet är det 6 stycken som har fått Nobelpriset. Guds kallelse till Abraham. Den som välsignar Israel ska bli välsignad. Och den som förbannar Israel ska faktiskt bli förbannad, säger Bibeln. Men Gud utväljer en släkt, en familj. Om ni vill följa mig, säger Gud till Abraham, då ska alla andra se på er att ni är ett speciellt folk. Om ni inte gör det, då ska ni se motsatsen. Men alltså Gud utväljer. Här låter stort, va? Oh! Men faktum att den tanken här idag landar i ditt hjärta också. För Gud utväljer också dig idag. Han har en tanke för ditt liv. Precis som han hade för Abrahams liv. Vet ni? Titta på mig nu. Så här. Skapelsen. Syndafall. Syndaflod. Nationer. Sen har vi en tidsaxel. 4000 år. Och sen, förstår ni, ska jag hämta klockan. Och så ska jag ut och fiska. Sådär. Och så sådär. Jag ska på det.
Så.
Det är meningen.
Fattar
ni inte? Fyra tusen år sedan ungefär, lite drygt. Jag går upp här uppe nu. Så 4000 år sedan ungefär. Kan släcka den kanske nu? Jag behöver inte ha den i face.
Jag
stänger av den, men jag vet inte. Ja, jag gillar det, stod i rampljuset,
jag kan
stänga. Ja, gör det. Bra, tack. Jo, 4000 år sedan, alltså. Abraham, han bodde i staden Ur. Okej, okay? Där är staden Ur, ser ni? Det fattar ni, va? Bakom staden Ur, där är ett vattendrag. Det är Persiska viken. Och i Persiska viken är vattnet salt. Okej? Okay? Det är hav, alltså salt. Okej. Okay. Abraham Ur, vattnet är salt, det var i Persiska viken. Abrahams familj, det var Sara, Abrahams fru. Och så var det Abraham själv förstås. Och så var det Abrahams brorsson, hette Lot. Och så var det pappa Tera och så några stycken till. Skulle på vandringen som Gud kallar dem på till, okej? Okay? Här, och så går de här norr, ungefär så här. Upp här norr, nu sitter ni i söder nere, här uppe norr. Så går de så här, de följer två floder som heter Tigris och Eufrat. De rinner än idag genom länderna Iran och Irak. Tigris och Eufrat. Okej, okay? Rinner här, Tigris och Eufrat. Och så kommer de upp här på sin vandring hit upp till norr här då. Här, här är en stad som heter Haran eller Harran. Här uppe dör pappa Tera. Och då blir det Abraham som blir ensam en överhuvud för hela släkten, hela familjen. Okej, här. Och så ska de gå rakt söderut ner i landet nu som heter Israels land. Och det är ett fantastiskt land från norr till söder faktiskt. Här uppe är en sjö i norr, en liten sjö, 2 gånger 1 mil ungefär. Genesarets sjö. Och kärt barn har många namn, vet ni va? Så Genesarets sjö har faktiskt 4 namn. Galileiska sjön, Genesarets sjö, Tiberias sjön och något mer som jag inte kommer ihåg. Okej, i alla fall här, fantastiskt fint. Ifrån Genesarets sjö så rinner en flod söderut. Det är som en orm, ungefär som ormen där. Den är 20 mil per åt och 10 mil, tvärsom. Jo, nej, 10 så och 20 så. Som en orm. Vad heter den? Jordanfloden. Samma som världens bästa basketspelare brukar säga, va? Michael Jordan. Det kan ju inte ni. Okej. Okay. Där döptes Jesus i Jordanfloden. Vi var och kollade där när det var dop. Det har jag berättat förut om. Längst i det söder sen. Det stannar floden. I det här havet som fisken upp och ner här. Den är död. Ser ni inte det? Det är det döda havet. Det här havet. Döda havet. Det är världens lägst belägna plats. Över 400 meter under havsytan. 421 meter var ni var där och bada. Man kom ner som en kork och upp igen. Okej, okay, döda havet. Allt är dött där. Men samtidigt har israeliterna med Guds hjälp fått idéer och kallar det för livets hav istället. För att de upptar saltet och skapar produkter och allt möjligt. Så det byggs hotell där nere runt döda havet som också är livets hav. Det är fantastiskt att se. Alltså, Israels land. Det är ett bördigt land. Fantastiskt land. Som heter Kanaans land från början. Som Abraham fick i present av Gud. Faktiskt säger Bibeln det. Och här ute på sidan ligger Medelhavet. Ser ni Medelhavet här ute? Vad fint det. Underbart. Ja, Medelhavet. Och landet heter Israel. Så. Okej. Nu fick ni lite lektion i kartan här. Och nu ska ni... Jag måste ju ha den här. Det hörs ju inte annars. Så tokigt. Okej, jag får flaxa med den här. Nu kör vi så här. Skapelsen och syndafall. Syndaflod. Nationer. 4000 år. Och så kör vi så här. Ur. Persiska viken. Salt. Sara, Abraham, Lot och Tera. Tigris och Eufrat. Genesarets sjö. Jordan. Döda havet. Medelhavet och Israel. Ja, stå upp en gång. Nu står ni från det hållet så ni kan peka på skyltarna så bara så. Okej, så här. Skapelsen, syndafall, syndaflod, nationer, 4000 år. Ur, persiska viken, salt, Sara, Abraham, Lot och Tera. Tigris och Eufrat, Genesarets sjö, Jordan, döda havet, Medelhavet och Israel. Yes. Varsågod och sitt ner. Vet ni, nu ska vi snart gå in och få en slutpoäng här. Och känna att faktiskt Gud är med er här också. Abraham, han får alltså landet här av Gud och hans släkt. Men så säger Bibeln att det blir torrkatastrof ganska snart. Och de flyr ner till Egyptens land, Abraham och hans familj. Men så kommer de tillbaks igen. Och då står det i första Moseboken kapitel 13 och vers 14. 1 Mos 13, 14. Tur man har två händer alltså. Med en hand är det svårt. 13 och 14 står det så här. Herren sa till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom: lyft din blick och se dig omkring, från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Vilket löfte igen. Vilket löfte igen. Ett nytt löfte fick alltså Abraham. Hör ni, jag ska sluta med det sista löftet nu. För Bibeln är full av löften. Och här ser vi hur Gud har en tanke och en plan med hela historien. Alltihopa ingår i hans tanke och hans plan. Abraham, han hade ju namnet Abraham. Varför då för? Därför att Abraham betyder något speciellt. Abraham betyder faktiskt fader till många folk. Men Abraham mådde nog inte så bra där egentligen. Att heta det. För han hade inga barn alls. Nej, han kunde ju inte. För hans fru Sara kunde inte få barn. Så han mådde dåligt, Abraham, tror jag. Liksom, tänk att heta far till många folk och så kan han inte ens få barn. Det måste vara en jobbig situation för Abraham. Kan jag tänka mig i alla fall. Men vad kommer Gud och säger till Abraham egentligen? Ska vi titta på första Mosebok 15 här till sist. Vi finns ju så grymt mycket mer att säga i Bibeln, förstår ni. Men jag tar ju bara just det här. Det står så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Och han sa: frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och arvinget till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: se mig. Har du inte givit någon? Se mig. Se mig, har du inte givit en avkomma? En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och räknade honom det till rättfärdighet. Han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade: Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Ja, och så fortsätter Gud och berättar för Abraham hur det kommer att gå till alltihopa det här. Och så fortsätter historien med att Abraham, ja, om ni tänkte på oss när jag sa Isa gjorde två stycken pekfingrar så här. Det står för två olika in. Men vi går inte in på det idag, vi stannar här idag. Men Abraham, han fick löfte från Gud: räkna stjärnorna, så många ska dina släktingar bli. Tro på mig, sa Gud till Abraham. Men ändå, fast han ville det, så hade han varit mänsklig, Abraham. Och ni vet att han vart fel egentligen då. Han skaffar ju barn med sin tjänstekvinna Hagar, den första iet Ismael. Men sen hade Gud sagt att han skulle få en son, en löftesson, av sitt eget kött och blod. Och då vet ni att Isak kom till senare, när Abraham var 100 år gammal och Isak, eller Sara, 90 år gammal. Jag är så fascinerad av Bibelns berättelser och ser att det är inga ihopsatta myter och sagor, utan det är faktiskt så att Gud har en tanke med alltihopa. Och jag ska läsa faktiskt en gång till det här sista jag läste. Det står så här: men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Tror du på Herren idag? Tror du på Gud idag? Tror du på hans oerhörda makt idag? Han har gett oss så mycket löften alltså. Hela Bibeln är fullsprängd av löften. När jag ser Hebreerbrevet 11 och ser vad det står också där om Abraham och de andra trons hjältar. Se upp mot himlen. Räkna mina löften. Inte bara stjärnor, utan mina löften, och se. Otroligt. Gud, han har lovat. Och han ska hålla den han har lovat. Vi har följt vandringen här genom skapelsen. Noas ark faktiskt. Och Babels torn. Och så vi kommer fram till Abraham. Trons fader, som han till och med heter. Vi stannar där idag faktiskt. Men löftet kvarstår till oss vanliga människor också. Lita på Herren. Tro på Gud. Tro på hans makt. Och bli inte för högmodig och mallig att du börjar bygga på något Babels torn. Då kan det gå sluta illa.